There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till podden Människor.
Kul att vara tillbaka.
Ja, vi kör här från Acast och vi börjar få grepp om ljudet. Och vi har många poddlyssnare som har återvänt efter förra avsnittet när vi numera också har monoljud. Och ni inte hör Simon i ena luren och mig i andra. Så välkommen tillbaka.
Oj, förlåt nu.
Nej, ingen fara.
Vilken innovation, eller hur?
Det är underbart. Det här är framtiden. Det är underbart att se att tekniken kan röra sig så snabbt framåt. Vi har fått jättemånga som har hört av sig. Ni har varit väldigt interaktiva i veckan. Vi har fått allt från liksom inspel på ämnen till frågor. Men också lite kritik. Vi fick här ett meddelande om att vi var väldigt elitistiska.
Ja, jag har aldrig stuckit under stol med att jag är det. Och jag tror inte att du har gjort det heller.
Nej.
Men därmed, det kan man ju vara på olika sätt också. Alltså... man kanske, nu vet jag inte exakt vad den här kritiken bestod i. Det var ett tag sedan vi tittade på det. Har du den framför?
Ja, vi kan ta upp den. Skrev till oss båda, och det är ett smart tips. Man kan faktiskt köra så ju. Att man langar in oss båda i samma tråd. För då kan Simon ta det jobbiga och så kan jag skriva något snällt. Perfekt. Jag har lyssnat länge, jag gillar att ni tar er an ämnet människor. Men ibland kan jag störa mig lite på att ni inte ger uttryck för vilket privilegium det är att vara begåvad. Tack så mycket. Ibland får ni saker som många tycker är väldigt svårt att låta väldigt enkelt. Inte alltid ett sympatiskt drag, även om jag såklart förstår att ni kanske talar till en tänkt publik med medianbegåvning. Och sen, den nya gingen, vad fan? Ni som ofta trackar ner på LinkedIn, den nya gingen är exakt som något som hänger mycket på LinkedIn skulle använda om den personen startade en podd. Piano-gingen känner ett personligt och en fin kontrast till alla generiska poddjinglar.
Ja, det, var ska man börja då? Om vi börjar uppifrån i det här meddelandet med liksom att det är ett privilegium att vara begåvad, att vi får saker att låta, vi framställer saker så mycket enklare än vad det är för många personer. Det kanske är såklart lätt, tror jag, både när du och jag pratar eller när vissa andra människor man känner pratar, att man graviterar mot det där. Och det kanske är mindre av ett problem om vi har det i en privat setting än om vi gör det när vi är i poddrummet. För jag kan ändå förstå den problematiken. Jag tror bara att det lätt blir så också, för att när vi sitter här så kanske vi... alltså det är ju typ som att vi bara sitter och snackar. Vi har ju ingen publik framför oss.
Nej, det känns verkligen som att det bara är du och jag. Och sen så plötsligt ska vi missionera ut det här i liksom cyberspace. Och då fattar vi att det kanske kan komma lite. Men alltså så här, jag fattar verkligen kritiken. Och vi försöker inte säga att vi är något annat. Vi är ett elitistiska svin. Så är det, vi står för det. Men det är nästan värre om vi skulle behandla er, tänker jag, som att ni var lite lätt efterblivna. Eller? Jag kan känna så ibland med typ särskilt så här, olika reklamer och sånt som ska vara så jäkla bokstavliga och inte lämna någonting till fantasin och liksom pratar till en som att man vore totalt liksom oförmögen att dra sina egna slutsatser. Likadant i filmer och så.
The Economist hade någon sån annons som jag kom att tänka på, som någon kompis delade för några år sedan, som var så här. Det var en sån printannons i någon annan tidning, eller om det var en stor tavla någonstans eller så här, och så stod det typ att någonting stil med att the average reader can only perceive maximum eight word sentences eller något sånt där in a headline. Alltså det var ju liksom en annons som gick emot sig själv, för att det var mycket längre än 8 ord. Och så hade de lagt till så här på slutet: however, we're targeting economist readers eller någonting. Så här, alltså de hade bara kunnat, det hade blivit så mycket snyggare om de inte hade haft med det där i slutet, utan bara så här, om man nu är så jävla smart så kan man väl räkna ut själva kopplingen mellan att den är, att meningen är längre liksom, så.
Ja.
För att ta ett exempel.
Exakt. Vad kul här med våran bra stämning vi har. Jag ser att du har... Jag hängde ut dig på internet, sen hängde du ut mig på internet. Simon var alltså 27 minuter sent i dagens poddinspelning. Och det, för en autist som jag, det blir tungt att ta emot. Så nu, då skrev jag till Simon: jag älskar inte att du pissar på min tid. Det vet nu alla hans följare på Instagram om.
Ja, jag skulle att det var bra stämning inför dagens inspelning.
Så om det låter lite stelt så är det därför. Okej, eller vadå, vill du lägga till någonting?
Ja, men jag, anledningen, och förlåt återigen,
nej, det, är helt
det sa jag till dig off the record också. Men jag åt ju en jättesnabb McDonald's lunch. För jag kände också att jag vill inte
ta med
utsätta
den.
Dig för att, som jag brukar göra annars, att jag tar med mig en påse McDonald's mat.
För poddrum kanske, de är ganska intima. Och då kommer man väldigt nära McDonald's-påsen.
Du välskriver för sig McDonald's.
Ja, och du kommer snart bli McDonald's-influencer ännu mer.
Ja, jag, McDonald's presschef har ju av sig till mig ibland och bara: kom och testa vår nya burgare.
Du bara, absolut. Okej, ja men... välkomna i alla fall. Idag så ska vi prata om fenomenet att resa.
Vad är det?
Ja, alltså det känns ju som att vi är besatta av det. Och jag tänkte att vi ska dela upp det i lite olika delar. Dels här, varför känner vi att ett behov av att resa? Varför har vi alltid gjort det och varför kommer vi alltid göra det? Och sen tänkte jag att vi ska gå in lite på själva resan. Typ så här, vad är en bra resa, en dålig resa? Varför reser vi? Och reser vi ensamma eller med andra? Och hur kan den dynamiken se ut? Och sen så kommer vi ha lite konkreta, roliga listor med Bodils packningstips bland annat. Som jag ser mycket fram emot.
Jag har också packningstips, men jag tror att de ser annorlunda ut än dina.
Jag tror också. Men vi kickar igång. Jag har ju varit flygrädd större delen av mitt liv. Till den grad att jag satt och grät bredvid statsråd och sånt när vi flög. Och trodde att jag skulle avlida. Jag tror att det grundar sig mycket i mitt kontrollbehov och min dödsångest. Men det här gör ju att jag aldrig har tyckt att det har varit särskilt härligt att resa. Utan jag har trivts väldigt, väldigt bra i Sverige. På mina sommarställen och i Stockholm. Sen nu när det här har släppt efter lite arbete så har jag ändå flugit och farit, och i mitt jobb också så tillhör ju det att ett mycket stort flängande. Men jag kommer nästan alltid hem lite besviken efter varje resa. Jag känner aldrig att så här, åh gud, här vill jag vara istället. Utan jag tycker alltid att det är bättre hemma än när man har varit borta, oavsett var.
Betyder det att du inte gillar att resa så mycket, eller bara att ändå uppskatta perspektivskiftena, även om de perspektiven inte är bättre utan snarare sämre, så behöver du resan för att det blir roligare att vara hemma?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Ja. Men också typ utifrån, du har ju en teori som du ska få berätta om, lite om så här samhällsresande, och det tror jag, det kan vara rätt nice. Men så här, varför reser man? Det känns ju som att många reser för att kunna posta det på Instagram.
Mm.
Många reser till värmen. Många reser för att kunna berätta om att de har rest.
Exakt.
Finns det några fler anledningar?
Nej, men det är att lära sig saker.
Är det verkligen därför man reser?
Man och man. Jag tror att vissa gör det ändå. Att det liksom finns en sån... Att man vill samla på sig erfarenheter som har med kunskap att göra.
Mm.
Men det hänger ju också ihop med någon så här exhibitionistisk sida. Alltså det är ju status att kunna liksom mer om något obskyrt land än vad, och ha egenupplevda liksom egenupplevd kunskap därifrån så.
Mm. Det känns snarare som att det är så här empiribanken, för i dagens globaliserade, digitaliserade värld känns det som att det är väldigt enkelt att tillskaffa sig den informationen på andra vis. Jag menar, när vi reser så är man ju ofta på liksom de porsiga ställena, men när det är en liten klick, det är ju sällan man bara lär sig saker om stället man besöker.
Det beror på om vi pratar om så här, du och jag, eller pratar vi om alla som reser. Eller liksom, jag tror ändå att det är någon slags fåra som finns att...
Men om man tänker, var reser svenskarna liksom? De reser till Spanien. Det tror jag att det är typ, jag kommer inte ihåg hur många miljoner reser det är till Spanien från Sverige varje år. Thailand likaså. Vi kanske åker lite till Rivieran. Kanske lite Kroatien. USA någon gång.
Jag tror vi åker ju alltså så här.
Det är inte det djupaste skiten liksom.
Det beror på vilken typ av resande man pratar om också. Men vi åker ju ganska mycket till Norge, Danmark, Finland och Tyskland och London. Alltså så här.
Det känns mer som funktionellt resande. Man behöver mötas liksom i jobbet typ.
Så i och för sig, alltså så här, nu har inte jag den här datan i huvudet. Men jag tror inte man heller ska, alltså så här, även om det kanske inte är så att du och jag reser. Men om man kollar på turismen i stort så tror jag att den är ganska stor inom landet och till grannländerna. Att det är lika många som åker till Danmark som åker till Thailand.
Eller liksom. Men det är nog sant.
Men så det är nog lätt att kanske liksom bli lite hemmablind. Eller det kanske heter bortablind då, om man pratar om sitt... Att man blir liksom färgad av sina egna resor.
Men det känns ju som att resande är en verklighetsflykt. Och en önskan att fly till någonting bättre, till en liksom grönare gräs på den andra sidan.
Verkligen, det är nog många som flyttar utomlands också för att de har idén om att de måste börja på ny kula, att det är mycket lättare att göra i en ny miljö och sådär.
Inte det är lite naivt då? Det är lite som när vi pratar om det här med att skriva en bok, att man tror att bara för man åker till Paris en månad så kommer det bara liksom, man kommer bara bajsa ut ord liksom hejvilt. Det känns som att man tror att bara för att man kommer liksom resa på någon semester till Palma så kommer man bli liksom en bättre version av sig själv.
Verkligen. Jag tror det är nog ytterst sällsynt att det där faktiskt funkar. Och det är väl egentligen de som tror att de kan resa bort sina personliga problem kommer att bli besvikna, och det är nog också liksom idén avleder dem nog från att liksom fokusera på det de kanske borde fokusera på. Så att den fyller en sån liksom distraherande funktion som egentligen bara förlänger problematiken.
Mm. Jag kanske är en lite så här stängd person och inte så flexibel, men jag liksom blir alltid lite irriterad på nya ställen. Mm. På system eller på att det är något som är dåligt, servicen är dålig, nivån är dålig. Det känns också så här stereotypt. Man känner sig lite som en så här djur på zoo som liksom har lurats av någon form av marknadsföringspush från respektive destination.
Jag har också lite svårt för ställen ofta, eller liksom man har blivit ganska kräsen och i takt med att man reser mer. Plus att det ska väl tilläggas att Stockholm 2018 är ju en väldigt väldigt bra stad liksom. Det säger ju liksom omvänt då, så när man har besökare från andra länder så är ju folk ofta tycker om Stockholm rätt mycket liksom.
Mm.
Vi ska ha en internationell gäst på torsdag. Och som är från USA, och ofta just när man tar hit amerikaner så tycker jag att de gillar Stockholm väldigt mycket, och de har gärna en benchmark som liksom från ganska många bra storstäder. Så sen är det lite olika från person till person om man gillar så här. Jag känner några amerikanska diplomater som typ hatar New York och Istanbul och alla så här jättestäder, och bara säger nej, men Stockholm och typ DC och Prag liksom, så här, att de har en väldigt bestämd uppfattning om att de gillar städer med 1-3 miljoner invånare och inte gillar megastäder. Och det kan jag lite, jag uppskattar ju New York väldigt mycket och flera andra sådana stora städer, Paris, och så vidare. Men jag kan ju ändå någonstans samtidigt känna att det finns en fördel i Stockholms size liksom.
Men tror du att det finns något samband mellan liksom nöjdhet med den egna situationen eller platsen och viljan eller uppskattningen för att resa?
Alltså jag vet inte. De ser väl lite olika på vilket sätt man uppskattar att resa ser nog lite olika ut. På många sätt så tror jag att om du är nöjd och glad med din tillvaro så kan du säkert liksom på något sätt uppskatta resandet på ett annat sätt än om du gör det av eskapistiska anledningar, tror jag. Men jag vet inte. Det är en intressant fråga.
För jag är ändå så här, jag är rätt nöjd med min situation, men jag är samtidigt jävligt ångestdriven.
Ja.
Så det är klart att jag alltid tänker bort och framåt och upp liksom. Men just resande, jag kan tycka att det är skitsvårt. Och så är det skitsvårt tycker jag att ryckas upp från sin... Alltså det tar alltid typ minst ett dygn för mig att settle på ett nytt ställe. Jag hatar alltid hotellrummen första natten. Och liksom, jag måste alltid typ gå en mil runt i stan för att få så här grepp om var jag befinner mig och så.
Ja. Det är jobbigt då om man kanske så här reser på väldigt kortare jobbresor och sådär.
Mm. Exakt.
Jag tycker väl inte heller att det är så här superkul och typ... åka till Oslo eller Berlin eller dagen i jobb. Liksom, det är ju ofta då måste man gå upp väldigt tidigt. För att man ska med en flight som går 6 eller 7 eller 8 om man har tur.
Mm.
Och sen är det ju bara... Alltså, jag tänkte på det. Vi var ju i Prag på Lovets svensexa här för en dryg vecka sedan. Och några veckor innan så var jag i San Francisco. Och resan liksom till Prag och hem kändes ju typ som att det tog lika lång tid som att åka till San Francisco. Någonstans är det så jävla mycket schablontid som går bara genom liksom att ta sig till och från flygplatser, säkerhetskontroll och liksom vänta vid gaten och you name it, att så här, det känns som att alla resor tar typ lika lång tid.
Mm, exakt så. Ja, det brukar jag också tänka. Det
spelar ingen roll om man ska flyga i 10 timmar eller 2 timmar.
Men... exakt så.
Men lika mör när man kommer fram.
Trots det här att jag ändå typ är lite skeptisk och kräsen och ångestfylld, så jag fortsätter ju ändå resa. Det är klart att jag har jobbgrejen, men jag fortsätter ju ändå så här, ja men nu ska jag till Miami, sen ska jag till Paris, sen ska jag till Chicago, sen ska jag till Antibes. Så man liksom fortsätter så här.
Var det här 4 faktiska resor som du ska på?
Eller? Ja.
Har du bokat 4 resor?
Ja, men den första, ja, men 2 av dem är jobbresor.
Mm.
Eller kombinerade.
Vad då?
Först Miami, det är inte jobb. Paris är jobb, men kommer förlänga det lite. Och sen Chicago är jobb. Och sen Antibes, inte jobb.
Nej.
Som kanske man kan förstå. Så man fortsätter ju ändå liksom. Så jag tror att det kanske är nyttigt också för att man inte ska bli en inskränkt jävel eller för Stockholms fokuserad att, jag vet inte, se en kåkstad med egna ögon eller äta en jävligt omnyttig, fettsprängd amerikansk rätt typ. Jag är inte säker på att jag tycker att det är så jäkla njutbart.
Nej, det är klart att det tar ju på krafterna att vara i nya miljöer också. Det är inte det är en utmaning för allt mentalt att liksom, det är väldigt uppslitande på något sätt att resa. Så jag kan verkligen köpa det. Sen är det klart att en väldigt stor skillnad på när man reste långväga första gångerna och nu när man är ganska van vid det också. Att så här, då kollade man ju mycket mer storrökt på saker. Och nu kanske den där kickan av att resa...
Inte det hemskt?
Ja, de har liksom mattats av.
Jag känner mig aldrig så cynisk som då. För jag hade... Alltså, man vill ju ändå ha någon form av så här barnasinne kvar för att liksom behålla nyfikenheten och inte stanna så där. När man liksom tittar bara helt så här på ganska häftiga grejer. Inte det hemskt?
Jo, det är det väl. Men samtidigt, jag märker att jag behöver resa för att få lite liksom ny inspiration och sådär. Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag jobbar också ganska bra när jag reser. Det beror lite på också. Så här, jag behöver ju dels resa till några soliga ställen varje år för att få lite liksom D-vitamin och typ, det är ett bra sätt för mig att ladda batterierna.
Sant.
Och man mår på ett helt annat sätt i ett varmt och fuktigt liksom miljö när man solar och badar. Sen behöver jag typ komma bort från liksom den svenska ankdammen och få lite perspektiv. Så. Jag gillar att åka till ställen med hög liksom koncentration och talang. Alltså. Typ San Francisco eller New York. Liksom. Jag har inte varit i New York nu på 2 år eller någonting. Men jag tänkte försöka ta mig dit i höst.
Ja, vad kul. Vad är ditt absolut bästa resmål? Eller din absolut bästa resa?
Alltså, jag tycker att det är väldigt kul att vara i New York. Därför har jag också liksom varit där och bott där ett kort tag. Och så. Och nu i och med att jag inte har varit där på ett tag så längtar jag också lite efter att komma dit. Den har en alldeles liksom speciell position i mitt huvud och hjärta. Alltså sen på andra sätt kan jag ju uppskatta liksom bra ställen vid Medelhavet. Vi har en konstnärsby som heter Colio och jag och Victoria när vi var ihop nära gränsen till Spanien som var helt fantastisk.
Ah,
som
nice.
Har frekventerats av massa olika så kända konstnärer som Picasso och Dalí och så. Den ligger liksom i den Katalonien fast på den franska sidan. Mm. Katalonien går liksom in lite i Frankrike. Mm. Det är typ 1 mil från gränsen.
Cool.
Så det är liksom mycket längre söderut än Rivieran. Och också liksom lite mer chill så.
Mm. Det är nice ju, ja. För det är inte alltid det superchill hela Rivieran i typ augusti.
Ja. Men sen tyckte jag faktiskt att vår Pragresa i helgen var väldigt kul.
Ja, Kasper bara skrev typ att det var världens vackraste stad. Stämmer det?
Ja, vet inte. Det är kanske att ta i, men det är fint.
Alltså jag tycker ju att New York är typ det enda som känns liksom bättre än Stockholm. Paris på lika så fast på ett annat sätt. Annars tycker jag alltså så här Capri svinnice men ändå på låtsas, men jag tycker Neapel är rätt soft.
Men jag har hört det från olika håll.
Folk tycker ju att det är jävligt äckligt och så där, och det är ju också en kontrast mot hela Amalfikusten eftersom man flyger ju ofta till Neapel och sen så liksom tar man en båt eller buss eller så där. Men det är ju, jag tycker det är rätt soft alltså.
Ja.
En cool stad.
Ja, men jag hörde Karin var där precis och Lova har också varit där. De tyckte liksom om det och beroende av varandra.
Jag tycker det är, ja, det är soft.
Ja.
Schabbigt men soft.
Kanske få ta mig dit i sommar eller någonting. Jag tänkte, jag har lite olika kompisar som bor här och var, så jag ska försöka. Jag ska till en kompis bor i Milano och jobbar för, han bodde i New York förut och jobbar med mode, så han jobbar på Bottega Veneta. Så vi ska, jag ska komma och hälsa på honom här om ett tag. Sen ska jag faktiskt till Tel Aviv nu i slutet av maj också.
Ja, har du bokat nu?
Ja, jag ska dit på jobbweekend typ, eller så här, lite blandat jobb och annat.
Kul ju.
Men annars har jag inte spikat så många sommarplaner, men jag tänkte ha lite ledigt och kanske typ åka runt i Europa och bo lite hos kompisar och typ.
Mm.
Så.
Europa är ju bäst.
Ja, det är seriöst. Jag kom på också, jag har varit i Sydostasien ett par gånger, det är faktiskt alltså beroende på vad man är såklart. Jag har ju aldrig varit i Thailand och jag känner mig inte särskilt taggad på att åka dit, även om det såklart finns olika sidor av Thailand. Men jag gillar ju Malaysia, jag gillar Bali, alltså såhär jag tycker att Singapore är väldigt självlöst, men du kan samtidigt ha några bra dagar där liksom.
Mm.
Jag vet inte om du har varit där.
Jag har aldrig varit i Sydostasien överhuvudtaget.
Nej. Vad tycker du, vad är de bästa liksom resorna du har varit på?
Alltså, jag tycker så här, Paris är alltid bra, New York är alltid bra. Neapel som sagt. Ganska kul att vara i Sofia. Var jag en gång.
Vår vän Björn Werner, tidigare veckans människa, tycker väldigt bra om Sofia också.
Jag tycker det är en väldigt speciell stad. Det var också val när jag var där. Och det var ju inte superhärligt.
Var du där på grund av det politiska?
Ja, exakt.
Var det länge sedan?
Det var kanske 4 år sedan exakt, kanske. Speciellt. Kändes inte supersafe att landa på flygplatsen. Och inte supervackra byggnader på vägen in. Och så typ en så här 10 kvarters stadskärna. Resten är bara betong liksom. Men vi hade en good time. Och väldigt vacker natur runt omkring. Jag tycker också att Edinburgh är väldigt härligt. Gillar ju inte London som sagt, det pratade vi om. Men jag skulle vilja åka mycket mer till Mellanöstern. Du har ju varit mycket mer där än vad jag har varit.
Ja, precis. Jag har ju varit då i Beirut, Libanon 3 gånger och Iran 1 gång. Och sen, ja, beroende på om man räknar Turkiet till Mellanöstern, det finns lite olika definitioner, tror jag.
Ja.
Så har jag varit i Istanbul 1 gång också. Men, och så blir det ju då Tel Aviv om lite stund. Men det är ju en region som jag också skulle vilja resa mycket mer i. Och känner du Nima Sanandaji?
Mm.
Han såg du häromdagen att han kommer ut med en ny bok om att Mellanöstern är kapitalismens vägga. Det kulturella arvet i regionen av att handla. Så.
En kurd från Iran, va?
Ja, exakt. Mm. Han är iransk kurd. Från staden. Han och hans bror Tino.
Så har vi också pratat om här i podden.
De är ju någon slags iransk-kurdisk adel. Alltså de kommer från staden Sanandaj. Jag känner några andra kurder från olika delar av Kurdistan som också har liksom efternamn som är lika med en stad. Typ. De heter som sin stad. Så, ja.
Har du haft någon riktigt rövig resa?
Det måste jag väl ha haft. Jag tror det är för sig lätt att jag kanske glömmer bort sånt.
Jag gillar ju inte Spanien så mycket.
Nej.
Eller jag har bara varit i Spanien 2 gånger och det var i höstas. Och det var ju Barcelona.
Ja.
Vilket kanske inte räknas som Spanien. Så jag ber om ursäkt. Men jag tyckte inte alls att det var särskilt härligt.
Nej, jag tycker inte om Barcelona. Eller jag tycker Barcelona är okej. Men folk som har Barcelona som sin favoritstad har jag ingen respekt för. Då har man ingen bra fingerspitsing.
Det var som ett gigantiskt gamla stan typ.
Nej, jag... När var det? Var det kanske 2015 på sommaren, tror jag, så var jag själv på Kefalonia i Grekland. För jag behövde så här en extra vecka semester och typ tänkte att jag lika gärna kunde åka själv, för jag ville bara typ komma bort. Och min tjej behövde jobba typ. Så då bokade jag en resa dit. Det ser väldigt fint ut på bilderna, men det var en ganska tråkig ö alltså. Och jag tror jag var en tråkig ort på en. Så jag var liksom där och bokade också ett hotell som var så här 4-stjärnigt, såg liksom helt, såg stabilt ut när jag kollade. Men när jag väl kom dit så bara kändes det väldigt ledset. Började redan på incheckningen. Jag tyckte att de var sega i receptionen. Det var 2 personer där. Och sen... jag kan ju lite grundläggande grekiska. Jag glömde det mest. Men de började snacka skit om mig sinsemellan på grekiska. Så skiftade jag helt plötsligt språk till grekiska. De är nog ganska ovana vid att svenska eller liksom någon slags nordbor kan göra det.
Blev det dålig stämning då?
Då tappar de ansiktet. Men
det var ändå en bra manöver.
Ja. Men det var liksom ett väldigt så här deppigt hotell med någon sån här deppig all inclusive matsal, deppiga gäster, deppiga heltäckningsmattor.
Och du var där själv?
Och jag var där själv. Och i en ganska så tråkig by. Som det inte, det var liksom inte, det var inte så bra, det var inte så charmigt. Så då kan man ju, annars inte, jag vet inte vad du känner inför att resa själv. Men jag tycker att det kan vara... resa ensam.
Alltså jag har aldrig gjort det for fun.
Nej.
Liksom, om det inte att jag har hälsat på någon så. Men i jobb tycker jag att det är gött.
Mm.
För då kan man bestämma, man har ofta någon man känner i liksom staden man åker till, kan man ta en middag, men man kan också gå runt själv, man kan liksom tänka. Jag behöver ju gynna min introverta sida ibland liksom, och då kan det vara gött. Men jag har svårt att se att jag liksom skulle åka till så här någonstans där jag inte kände någon och liksom, jag är inte där än. Nej. Där tror jag att du är bättre.
Ja, jag har gjort det några gånger. Och sen så var jag också strandad i Indonesien en gång ett par veckor för att jag hade punkterad lunga.
Är det sant?
Ja, så jag låg ju först på sjukhus en vecka och sen så var jag kvar i ytterligare typ 10-12 dagar för att tryckförändringarna när man flyger gör att man inte ska liksom flyga det första man gör. Så då var jag ju liksom, det var helt okej att så här, om man ska vara strandad någonstans så är så här, en resort på Bali helt okej.
Men hur var det att ligga på sjukhus där?
Jag checkade in på deras bästa privatsjukhus, så det var ju ganska bra.
Det var
sen det dåliga var ju att de ville tjäna så mycket pengar som möjligt, så de ville ju såga upp min bröstkorg och grejer, men jag sa åt dem att vänta med det. Men
gud.
Men annars så var det så här, wifi, bra service. Så jag satt ju bara där och typ spelade football manager i en vecka. Hade liksom en väldigt kravlös tillvaro jämfört med vardagen. Så det var nästan skönt.
Vilken sjuk grej. Jag har gjort en lista som du ska få göra. I Örnsköldsviks Allehanda, Örnsköldsvik där jag är uppvuxen, där brukar de göra 7 snabba. Och ska man välja, du vet, så här, te eller kaffe.
Just det.
Morgon eller kväll. Och så. Så nu ska vi se vem du är som reseprofil. Okej, okay. Är du redo? Handbagage eller check-in bagage?
Check-in.
Varför?
Nej, men så här, eller liksom, om jag reser kort så brukar jag väl bara ha med mig ett handbagage. Men jag, dels så, nu har jag med mig en massa hudvårdsprodukter och det får man inte ha i handbagaget. och sen också att jag tycker att det är lite störande med folk som liksom ska ta med sig typ hela sitt hem på flyget liksom. Det känns lite, det finns en jävla bortre gräns för hur stora grejer man får ta med sig in i kabinen.
Det är ju snyggare att glida in med bara typ en telefon och en tidning typ. Men jag är verkligen en handbagageperson, men då det här kommer vi komma till senare på förpackningen, men då bygger det verkligen på att man har ett handbagage, inte typ så här 5 påsar och typ en IKEA-kasse och typ så här massa tax-free skit som man har lastat på sig och liksom ska ta upp allas utrymme och så här, ursäkta liksom. De vill man ju mörda. Är du en sån som packar upp på hotellrummet eller lämnar kvar allting och det blir kaos?
Lämna kvar blir kaos.
Skulle jag aldrig kunna gissa. Eftersom att jag har den här ångesten när jag reser. Jag måste liksom bo in mig. Så jag packar upp direkt och liksom, jag måste typ konkra.
Bor jag någonstans länge så kan jag göra det lite grann. Kanske inte så att jag packar upp exakt allt, men en del.
Ja, jag tycker att det är viktigt. Det är viktigt att få lätta ångesten. Okej, gillar du att äta frukostbuffén eller äta den på rummet? Eller inget av dem?
Buffén oftast. Ibland på rummet.
Jag gillar rummet eller kaffe och en croissant på något helt annat ställe. Det är ofta barn där. De där små rackarna. Okej, om du ska välja vad du ska lägga pengar på en resa, väljer du då hotellet eller väljer du maten?
Jag väljer nog maten, tror jag.
Jag vet, det är skitsvårt.
Alltså, man kan ju hitta... Jag tycker ofta att så här, det är svårt att få ut det man vill av en mat- och dryckesresa utan att lägga lite pengar. Däremot kan du hitta helt okej hotell som du inte liksom stör dig på allt för mycket.
Men att det är ändå viktigt att det blir bra. Så. Snarare än att det cashen ska spenderas. Det är snarare viktigt att det finns en hygiennivå. Som, för annars tycker jag att det kan förstöra allt. Inte så här, ja, men vi har lyxig shopping här, men vi bor typ i något jävla... sol eller stad?
Alltså jag är ju lite ovanlig på så sätt att jag tycker typ att New York på sommaren är nice, eller liksom Beirut på sommaren.
Varma städer?
Ja, sol eller stad. Stad.
Jag med. Men varma städer är inget fel.
Nej.
Det är mer hela paketet som kommer med solsemester som jag kan få lite panik över på många ställen.
Ja, men exakt, verkligen.
Friluftsliv eller fest?
Jag tror det. Eller fest.
Ja, men det skulle jag också säga. Det är ju trevligt att gå på fina ställen, men inte typ så här hoppa bungee jump på grejer. Det klarar inte jag. Okej, resa ensam eller i sällskap?
Nej, men i sällskap blir det väl ändå, men jag kan gott vara ensam liksom delar av tiden. Mm. Sen kan det där du var inne på själv liksom, när du reser i jobbet och så, att man ofta känner någon på plats och så att man kan välja att dela upp tiden i liksom umgänge och egen tid. Det tycker jag är ganska bra. Så liksom, frågan är om inte det bästa kanske är typ att åka till en stad eller något där man känner lite folk och...
Då kan man bara hitta på någon skenmanöver att man ska träffa någon annan, och så får man lite me-time.
Ja.
Men det är faktiskt en sak jag tänker på. För när folk reser, antingen med sin respektive eller i grupp, det blir så jäkla intensivt. Man har ju så här, liksom, man gör grejer hela tiden tillsammans. Mm. Och så är det ju inte riktigt när man är hemma.
Exakt.
Och så här, jag tror att det är skitviktigt att försöka tänka lite som när man är hemma när man reser. För annars mördar man varandra.
Ja.
Man blir svintrött och man försöker pressa in för mycket saker. Och man är olika och sådär. Så här, det tror jag är en skitviktig sak att tänka på för att man liksom ska överleva om man reser med andra.
Man går ju alltid varandra på nerverna i varierande utsträckning när man reser ihop. I alla fall om det är liksom längre än två dygn.
Hur är du att resa med?
Jag tror att jag är hyfsat anpasslig ändå. Jag vill typ att saker ska funka hyfsat smidigt.
Du ställer inte till med en scen?
Nej. Jag är nog ganska ändå liksom ordningsam i processerna, tror jag, jämfört med vissa andra när man reser. Även om jag kanske inte alltid är det när vi ska podda och så är jag nog det.
Det är ingen resa.
Nej, men så det kan vara jobbigt med folk som alltid liksom ska... Som alltid ska göra minsta moment lite mer komplicerat än vad det behöver vara. Alltså så här, det jag hatar är ju som liksom koordination in absurdum. Att alla som ska ha för många olika kriterier för allt ska gå till. Vilket liksom blir helt... De blir helt, därmed helt omöjliga liksom att... vara kompatibla med alla andra hänsyn som ska tas. Alltså det där. Så jag tror att jag tror att jag är ganska laid back men uppstyrd typ. Jag hoppas det i alla fall.
Jag tror att jag är jävligt fascistisk att resa med. Mm. Jag hatar att vänta på folk när man ska gå iväg. Typ sminkeriet som tar så här 50 minuter. Jag får panik på det. Och sen så får jag också panik på folk som inte fattar grejen med stället man är på.
Mm.
Och där är man ju såhär Swedish, att man bara, men jag är så New Yorker nu, men liksom, jag fattar precis hur det funkar. Men de som verkligen inte gör det och är såhär oflexibla och liksom vill göra fel saker och tycker det är hemskt. Jag tycker också det är hemskt med folk som liksom ska ställa till senare och tjafsa typ. Man måste ändå ha lite såhär förståelse för att man är lite olika och liksom det ska ändå vara trevligt. Så det är jäkligt drygt när folk såhär, vissa tjejer har såna tendenser. Det kan vara riktigt drygt.
Mm.
Pengar också, när folk är snåla. Eller ska tjafsa med det. Så jag blir galen. Det finns typ ingenting värre, tycker jag.
Nej, det är många som strular mycket på resor.
Exakt, det är inte så smooth.
Nej.
Jag reste med min kompis Jelena till New York och hon var så här, dröm. Alltså, allt gick så bra. Hoppas att hon håller med om det. Förutom att jag snarkar, så tror jag att det gick bra.
Var bodde ni?
Jag bodde på Soho Grand.
Ja.
Så det var, ja, men det var skitbra. Vi var liksom bra synk.
Jag har aldrig varit där, men jag har hört väldigt mycket bra om Soho Grand.
Det är bra. Det är stabilt liksom.
Ja.
Och hyfsat nära till
allt.
Ja, exakt. Inte superlätt med hotell i New York annars, tycker jag.
Nej, men jag gillar det området. Jag bodde ganska nära där på Lower East.
Har du bott på typ Ludlow eller vad det heter?
Ludlow. Nej, jag har varit där. Jag har varit i Dirty French i bottenplanet.
Exakt. Exakt.
Och sen har jag varit uppe på ett hotellrum också för att min kompis bodde där.
För det verkar vara ganska nice.
Ja, exakt. Det är nog ett av dem. Dels på grund av det, liksom, att det verkar nice, och sen på grund av läget också. Liksom.
Mm.
så skulle jag nog kunna tänka mig att välja det nästa gång jag ska bo på hotell i New York. Det ligger också, tvärs över gatan ligger min favoritkvarterskrog Lucien.
Min med! Jag skulle precis säga det. Väldigt trevligt område.
Sen ligger Katzdelikatessen bara rakt över. Men
ja, suga. Mm.
Var vi klara med de där nya?
Sju.
Okej.
Ja.
Men jag har ju en teori också om att när det gäller ställen så är det, ska det inte vara första intrycket som avgör utan andra. Det vill säga jag tycker verkligen att man behöver åka någonstans två gånger för att kunna fälla ett utlåtande om ett ställe. För det är ganska mycket skrapa på ytan första gången man är någonstans. Så att,
jag tror att det är skitbra. Och det är också kopplat till den här ångestgrejen. Då har man rensat bort det och man bara... Här har jag koll typ, när man kommer. Och man kan rensa bort det där dåliga. Man kanske missade i början. Och liksom hunnit... man bor där lite mer.
Jag tror också att både första... Eller jag tror att första gången blir bättre i sig självt också. Om man har det synsättet. För att då känner
ingen
man
press.
Inte...
Exakt.
Okej, ska jag berätta vad jag packar?
Simons packningstips.
Jag har ju ett par gånger där under senaste halvåret varit nära att försova mig till morgonflighter eller förmiddagsflighter. Så en av gångerna till Belfast då packade jag ju i all hast i en Ica-kassa.
Jag
tryckte ner liksom saker för en weekendresa.
Gör du det som en sån här hipstergrej eller?
Men vadå?
Jag tror det.
Jag jobbar ju med Ica så det är ju en businesskassa snarare. B2B.
B2B, en extra glossy ICA-plastpåse. Okej, så vad är ditt tips?
Ja, men eller så här, mitt tips allmänt är ju att packa gör man på 5 minuter strax innan man åker. Jag har ju lite olika väskor av olika size. ICA-kassan är ju weekendpackningen när man har bråttom. Sen har jag en... väska nu som jag använder för
om
man ska iväg några dagar.
Jag börjar gråta.
Från EQT. Okay. Det är ändå det bästa väskmärket.
Ja, bra. Det är bra.
Ja, men det var mina. Vilka är dina? Det är samma eller?
Packa alltid dagen innan. Packa alltid det bästa du har. Tänk inte så här, jag ska till Antibes. Jag ska bli lite fransk. Eller typ, jag ska till New York, jag ska se lite New York ut. Utan ta dina säkra grejer alltid. Och gärna saker man kan kombinera. Man kan packa ena sidan kväll, andra sidan dag. Skitbra grej. För ofta behöver man ju lite så. Och sen är det väldigt bra att ha transformerbara outfits. Så lägg upp dem på sängen liksom. Typ så här, kostymbyxor på dagen, skjorta. Men ta också då typ ett spagettilinne. För då kan du, det här är lärdomar då som du kan... applicera direkt, särskilt spagettilinnet som man då kan ha på kvällen och så reser man liksom i en bra outfit, inte i någon jävla
så här eller?
Jag tyckte de där var ganska snygga faktiskt, men om man reser i sådana fast som känns otidsenliga
jag har
i sitt
mjuk,
snitt
så här, på
gråa, melerade
från men, Sara
är de från Sara? Ja, jag tyckte de såg väldigt nitty-grittiga ut.
Ja, jag har ett par olika sådana mjukisar som ser väldigt dyra ut. Eller så här, folk, när de ser mig så
smart.
Tror de att de här kostar nog 4 000. Men det gör de inte. De kostar,
Pierce,
de kostar 200.
Okej. Okay. Ja, och sen så, vad mer? Beauty products sa du. Alltså köp aldrig typ huvudprodukter som har mer än 100 ml. För då kan du alltid resa med dem. Det är så bra. Rulla plagg. Svinbra. Men typ inte massa skit. Utan tänk clean liksom. Det tror jag är det bästa. Och så ska man göra det i tid. Inte en timme innan. Så är man klar.
Fair enough. Ja, men det...
För det här ska inte vara så här. Särskilt om man reser ofta i jobbet. Då ska inte packningen vara ett så här extra steg. Utan det ska bara gå på liksom på autopilot. Liksom. Pang, pang, pang. Jag tror alldeles för många skjuter upp det och har ångest och ligger tid. Och liksom det blir åt helvete. Utan liksom ha dina outfits. Som jag har alltid, ett par jeans, 2 kashmirtröjor, 2 t-shirtar, 1 kostymbyxa, 1 spagettilinne och typ loafers och ett par typ träningsskor och träningskläder.
Klart då.
Pang, pang, pang. Ja. Och så har man det. Då kanske man inte är superfabulous, men man är ändå så här, det är okej. Okay. Man har liksom Man har en hygiennivå öppnad.
Mm. Ja, men jag är ett stort fan av att liksom automatisera processer så där, så att man inte behöver tänka så mycket.
Så linpackning.
Ja. Ja, men vi har ju pratat om det här, du och jag, förut, med att jag... Det var faktiskt en gång när jag var i London för ett antal år sedan, så råkade jag och min kompis Amir, som jag reste med, vi ramlade in i någon så här demonstrationståg typ. För då, där då, så insåg jag att det är ett intressant koncept i sig självt, alltså när man är turist någonstans, att man kastar sig in i verkligheten på plats man besöker. Så jag kallar det för samhällsturism, och har också gjort ett projekt med Lufthansa på temat. Alltså analysen är att turismen genomgår egentligen flera evolutionsstadier, och liksom, och enskilda turister gör det också, där man instegsstadiet är att man åker iväg för att koppla av. Resandet är liksom typ solsemestrar som är till för att ladda batterierna. Sen när man blir en lite mer avancerad resenär, så åker man iväg för att uppleva. Då blir det istället liksom äventyrandet som gör resan intressant och givande. Och sen i det här liksom nya tredje stadiet som turismevolutionen nu börjar nå då, enligt den tesen som jag la fram och som vi jobbade med Lufthansa, som jag kallar samhällsturism, så åker man iväg för att förstå. Så det har liksom gått från koppla av till uppleva till att förstå, så att man liksom strävar efter att på bara några dagar liksom verkligen förstå på djupet samhället man besöker, vilket också innebär att man gör en helt annan uppsättning aktiviteter än om man hade liksom ägnat sig åt de här tidigare stadierna. Så att man kanske liksom nätdejtar, går på jobbintervju, lägenhetsvisning, träffar locals och så vidare. Och det finns ju lite olika trender kanske som stödjer det här, från att folk bor på Airbnb istället för hotell, till att jag tror att överlag så digitaliseringen och globaliseringen har gjort också att man kanske liksom trycker in lite nyttogrejer om man är på en semesterresa, för att man känner någon där, liksom ser något värde av att spana lite ur ett professionellt perspektiv medan man är där.
Alltså jag tror stenhårt på det här. Mm. Jag tror verkligen det kommer bli så, alltså, så här, i LA gör man ju redan sådär. Man hajkar och man lever liksom med sina kompisar där. Men det kanske inte är den tuffaste, mest insiktsfulla samhällsturismen man kan göra. Jag tror det kommer bli jättemycket mer i kanske länder där det är lite så här socioekonomiskt tuffare. Kanske till och med det är lite så här små konflikter kanske. Upplevan liksom något helt nytt. Och kanske att det också kommer komma fler verktyg för att dyka in i det här samhället. Det finns ju de här liksom middagsuppläggen när man kan äta med locals. Och att det där kanske kommer gå ännu längre.
Mm. Ja, det känns... Jag skulle gärna vilja göra liksom mer kring det där. Vi får se hur det blir framöver.
De kanske kan sponsra oss så kan vi köra en turné.
Ja, eller hur?
Fisk. Okej, cool. Är det dags för veckans människa kanske?
Vill du utse?
Ska jag utse? Okej. Ja, veckans människa. Du har ju grundat sällskapet 26 Club för människor som jobbar i kommunikationsbranschen.
Ja.
Och vi ses återkommande på en månatlig basis för att lyssna på intressanta talare eller bara att utbyta klokskaper. Och nu i torsdags så var Marcus Haske Wallenberg gäst, som ju är ordförande i SCB och liksom,
Saab
och så vidare och så vidare. Ni vet. Han är fan helt otrolig tycker jag. Jag hela så här, det jag kämpar för i form av att typ så här, vara lite anti-auktoritär och typ feminist och försöka slå mig fram och så, men äldre män i kostym liksom. Och han är fan jävligt härlig. Vi pratade lite om hans drivkrafter och då sa han att han drivs både av nyfikenhet, vilket jag tycker var väldigt uppenbart, men också av liksom en pliktkänsla.
Mm.
Och det här med plikten finns ju inte kvar lika mycket, vi har ju pratat om generationer och sådär. Men han var också så jäkla skärpt, han kunde liksom marginalerna i alla businesses, i liksom sfären, han kunde namn hit och dit, han kunde liksom dra referenser från liksom Shuffla och YouTube till liksom så här böcker, länder, digitalisering, AI på ett så här brett sätt som människor som inte är över 50 kan lyckas göra. Jag tycker att det var grymt inspirerande att sitta och lyssna på honom, särskilt eftersom att han verkar vara en väldigt så här stor humanist. Det säljer ju alltid in väldigt bra hos mig. Under Syrienkrisen hade han två familjer från Syrien som bodde i liksom grannhuset på hans gård.
Tror de gjorde det fortfarande faktiskt?
Men... ja, exakt. Just det, han sa ju att de hade blivit liksom självständiga ganska snabbt och så.
Ja.
Och han var liksom väldigt så här pro-invandring, olika intryck, och han sa säkert 10 gånger att så här, jag tror på era generation. Så. Ja. Han kändes väldigt framtidsoptimistisk och också ja. Väldigt så här ansvarstagande för typ så här Sveriges utveckling.
Mm. Jag också, jag tycker, jag håller med i allt du säger. Jag tyckte också att han var jag menar att det var liksom säkert inte helt vanligt bland folk på hans nivå också, med liksom, han är ju strax över 60 tror jag, att man är, att man lägger en fasen så mycket på så här framtidsfrågor och är så pass nyfiken som han är, och som du sa, alltså den här, det kändes som att han var intresserad av allt liksom. Och att han tyckte att liksom, han tycker att forskning är väldigt spännande och liksom det som händer inom akademin och så. Det kändes som att det var, han är en typ av affärsman som är intresserad av, alla som jobbar med business är inte jätteintellektuella. Men för honom kändes det som att det absolut största intresset och engagemanget låg i den sortens grejer.
Och också typ göra gott.
Mm.
Många är ju så här pengadrivna i business, men han kändes verkligen som han hade nästan ett så här politiskt claim. Som kändes, det blev väldigt så här, ja men det är ju det här som är de stora frågorna. Herregud, varför pratar ingen om det här? Ja. Han lyckades liksom prata om innovation och entreprenörskap på ett väldigt så här avgörande men också så här optimistiskt sätt, som jag tycker jag, det var jäkligt uppfriskande. Jag blev superglad. Exakt. Efter att ha pratat med honom.
Ja, jag håller med, att han kändes också väldigt idédriven liksom. Det kändes som att det fanns en filosofi och ideologi bakom allt och sådär. Sen vi får inte, en av reglerna med våra middagar är att vi inte får liksom återge i detalj vad folk säger när de är där. Så, där.
Exakt. Så veckans människa. Veckans polett.
Ja.
Har du en polett?
Ja, nej, men det är väl ganska kul. För jag är ju monarkist. Och kungen har precis fyllt år. Han är också numera den regent som suttit längst på tronen
ever.
I Sverige. Inte ever i världen. Då tror jag att det är någon sån japansk kejsare eller någonting. De har ju, han heter väl Akihito. Akihito är nuvarande kejsaren. Nej, men det visste faktiskt inte jag, att det var på gång, att kungen skulle vara, att vår kung skulle vara den som har suttit längst. Men det är ju fantastiskt.
På vilket sätt är det fantastiskt?
Allt går så, det som är fantastiskt är att allt går så himla fort, men så händer ändå någonting som...
Känns det tryggt att ha någonting som är stadigvarande i en föränderlig värld?
Ja, exakt så.
För fan.
Känns stabilt.
Stabilitet. Mm. Tror du att han kommer låta Victoria ta över snart?
Nej, det tror jag inte.
Tror du inte det?
Nej. Tror han är kung till Sandor.
Tror du det? Han kommer göra en Elizabeth II.
Ja.
Stackars Charles. Jag tror att det var det för den här veckan. Ska vi sammanfatta vad vi har pratat om?
Vi har liksom droppat en massa resmål och sen har vi gjort lite olika betraktelser om
varför vi reser.
Ja.
Hur vi själva är när vi reser.
Ja.
och hur kommer resa i framtiden?
Vi började också samtalet med att försvara och förklara vårt sätt att podda.
Ja, och jag tror verkligen inte att det här avsnittet har på något sätt bidragit till mindre elitism. Så vi är ledsna för det. Ja. Men vi uppskattar dialogen. Och vi fortsätter gärna den. På Instagram. Där vi heter Bodil Sedén och Simon_Strand. Och där är det gött att ha massa input från er. Vi har redan skrivit upp kommande poddämnen som faktiskt är förslag från er. Och vi kommer nog behöva ha en frågepodd igen snart eftersom att vi har fått in ett gäng frågor.
Det ser jag fram emot. Jag tycker att det blir ganska bra när vi kör frågepodd.
Ja, det är kul för det blir lite brett liksom. Högt och lågt, upp och ner.
Vi kan väl ta det typ nästa avsnitt.
Det kan vi göra. Så vi kan pusha lite på Insta när ni kan skicka in. Men gör det redan nu så har vi ett litet dokument där vi trycker in dem.
Det är också kul att det känns som att podden blir större och större.
Ja, det är fler som lyssnar hela tiden. Det är lite läskigt också.
Jag tror också att det kan öka lite fortare nu när vi har typ släppt alla barnsjukdomar och så.
Ja, när man faktiskt kan höra på oss utan att få typ ont i ena örat. Jag tror att det är ett bra första steg.
Ja.
Och när Acast hjälper oss så snällt så tror jag att det kommer bli bättre och bättre.
Eller hur?
Kul! Vi hörs om en vecka.
Ja.
Trevlig maj.
Jag lovar att komma i tid då.
Ja, det måste du göra. Annars kommer jag börja gråta.
Ja.
Okej. Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.